annonserat idag är ljus i mörkret. Och ska läsa då ifrån Johannes 14. Vi kan knäppa händerna. Jesus, tack för att ditt ord är välsignat och att det finns ett alldeles speciellt liv i dem. Jag ber att det också skulle få vara liv i oss. Att du skulle tala genom dessa ord och göra skillnad i våra liv. Amen. Läser första versen och sen hoppar till 15:e versen sen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och visa mig för honom. Från vers 26. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Känn ingen oro. En sån uppmaning skulle ge en själavårdare, en terapeut eller psykolog rött kort. Och ändå är det en djupt själavårdande text som följer här. För jag menar, känslor i sig, det är ju symptom, reaktioner på omständigheter. Och att förneka en känsla utan att göra någonting åt orsaken till känslan, det är som att stänga igen dörren till köket för att man tycker att brandvarnaren piper alldeles för jobbigt. Men var lugn. Jesus ord går betydligt djupare, ända ner till djupet av vårt väsen. Vi kommer in i den här texten i de sista timmarna innan Jesus går in i det lidande som leder honom mot korset. Och lärjungarna är förvirrade. Det Jesus nu talar om ska hända är inte alls vad de har förväntat. Visst hade de märkt att den här resan av triumf som de hade väntat genom att följa sin messias var kantad av oväntat motstånd. Men inte förväntade de sig heller att Jesus skulle lämna dem nu när han behövdes som mest. Tro på Gud och tro på mig. Att lita på Gud, det är boten mot oron. Men det gör sig inte alltid lika enkelt. Olika typer av tvivel smyger sig lätt på oss. Och ibland upplever vi inte att Guds närvaro finns hos oss så som vi önskar. Vare sig i vårt eget sinne eller i de situationer vi står i. Då är det svårt att inte rikta udden mot sig själv. Jag har inte bett tillräckligt. Jag borde vara flitigare i mina uppgifter i kyrkan. Jag borde berätta för andra om min tro mer. Och det kan mycket väl ligga en del av det här vi anklagar oss för. Men om vi gräver lite djupare så sammanfattas ofta de här anklagelserna med orden: du är inte värdig Guds nåd. Du har ingenting att hämta här innan du har, och så bygger vi upp ett berg av krav som vi själva inte förmår att bemästra. Ett av djävulens namn i Bibeln är åklagaren. Om han kan hindra oss att ta del av nåden genom sina anklagelser, så vinner han. Men nåd ges inte till de som förtjänar det. De får rättvisa. Nåd får vi utan egen förtjänst när vi vänder oss till Gud och överlåter vad vi är, vad vi har och de situationer vi står i hans händer och tar emot hans vilja. En annan utmaning som kan ge upphov till tvivel är vår svårighet att hålla livet samman. Om man skulle låta olika personer skriva sina berättelser om våra liv, skulle de bli ganska olika berättelser. Vad skulle mina barns lärare skriva? Har frukten, gymnastikkläderna, vantarna och lappen som ska skrivas på kommit iväg till skolan? Stödjer jag mina barn tillräckligt i läxläsningen? Vad skulle mina arbetskollegor och chefen på jobbet skriva? Är jag lojal? I så fall mot vem? Chefen eller kollegorna? Löser jag mina uppgifter eller lämnar jag slarv, problem och surdegar över till andra? Bidrar jag till ett gott arbetsklimat eller strör jag grus i maskineriet? Vad skulle min fru eller man, pappa, mamma, barn, vänner och grannar skriva om mitt liv? Alla dessa olika berättelser, vad har de att göra med berättelsen om mig som lärjunge? Någon som vill följa Jesus. Våra liv riskerar att bli som när man zappar på tv:n från kanal till kanal. Där finns en handbollsmatch, nyheter, deckare om mord i New York, dokusåpa, deckare om mord i Köpenhamn, väder, lokal-tv, inredningsprogram, deckare om mord i San Francisco, sjukhusserie, talangtävling och så kanske kanal 10, den kristna kanalen. Om berättelsen om mig som lärjunge har lite eller inget att göra med de övriga berättelserna, kan man börja fråga sig om de kristna orden, påståendena, frågorna och möjligheterna överhuvudtaget har någonting med mitt liv att göra. Inte för att de inte skulle vara sanna, men för att de blir irrelevanta. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Är vi tillbaks vid den här prestationen? Nej, jag tror inte det. Frågan handlar om hur vi ser på buden. Är det tunga ok på våra axlar? Eller är buden något helt annat? När man blir förälskad, då gör man konstiga saker. Man kan göra stora ansträngningar för att ta sig till platser där det bara skulle kunna finnas en chans att man stöter på den man är intresserad av. Mobiltelefoner, det är en fantastisk uppfinning. Men innan de slog igenom så kunde människor göra konstiga prioriteringar och sitta vid timmar i den stationära telefonen i väntan på att han eller hon kanske kunde ringa. Den som älskar Jesus vill lära känna honom. Och hans bud, det är ett uttryck för hans vilja som vi får lära känna. Inte i första hand när vi talar om dem, utan när vi håller dem, när vi lever dem. Då upptäcker vi också att de här buden inte är illasinnade, utan barmhärtiga, givna för vårt och andras bästa. Att hålla hans bud, det är inte bara att ta emot, utan också att ge kärlek. Den som älskar har liksom en instinkt av att vilja uttrycka kärleken. Man vill klappa, krama, säga uppmuntrande ord, ge gåvor, vara till hjälp. Kärleken som känsla, vilja och handling, den gör all skillnad på hur buden upplevs. För de är inte ok, de är liv. Han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Rädslan för att bli övergiven och känslan av vilsenhet tog det ha larmat hos lärjungarna. Och alla som barn som någon gång tappat bort sina föräldrar, de vet vad jag talar om. När allt är främmande och man inte vet vad man ska göra eller leta efter. Men Jesus försäkrar oss att vi ska inte bli övergivna. Med orden en annan hjälpare så likställer han mer eller mindre anden med sig själv. Ordet hjälpare här, parakleton, det är ett rikt ord på grekiskan som också kan översättas som tröstare, förmanare, advokat eller förmedlare. Och han beskrivs som sanningens ande. En sanning som är förankrad hos Guds Gud själv och handlar om Guds syften. Den mening och den realitet som vi bara finner hos honom. Världen, står det, kan inte ta emot den. Och det betyder att den berättelse som anden vill skriva om våra liv har ett sanningsanspråk som går utöver alla andra berättelser. Kanske finns det någon berättelse om våra liv där vi beskrivs som misslyckade, oönskade och utan värde. Det är inte den sanna berättelsen. Anden har något annat att berätta. Jag ska inte lämna er ensamma, säger Jesus. Och ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Jesus tänker inte överge oss. Anden, det är liksom en bredbandsuppkoppling som för in Jesus i våra liv. Det eviga livet som pulserar hos Jesus pulserar också nu hos oss. Och Paulus uttrycker i Efesebrevet, som jag inte kommer ihåg hänvisningen till nu, om att samma oerhörda kraft som han lät verka när Jesus uppväcktes från de döda, den kraften får verka hos oss. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Johannes, han kan faktiskt vara lite jobbig som mot en predikant, för han har en enastående förmåga att liksom koncentrera och packa in hela det kristna livet i en enda mening. Får nästan ta den en gång till. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Det här, det är som ett, liksom, ni vet, ett vakuumförpackat täcke som man köper i affären och som är stenhårt ända tills man packar upp det, och då blir det mycket större och det är omöjligt att knö ner i samma förpackning igen. Hur ska de här orden göras rättvisa? Ja, de ger en glimt av faderns och sonens djupa, djupa förtrolighet och enhet. Och att Jesus kommer till oss, det innebär att det gudomliga livet tar plats hos oss. Och vi må tycka att våra liv är skraltiga trädkojor i höststormen. Inte det palats vi skulle vilja erbjuda vår Herre, men han väljer att ta sin boning hos oss. Och samtidigt får vi gå in i Jesus palats. Och här behöver jag använda de här stora orden som ofta är svåra för oss att smälta och göra till våra egna. Jag tänker på våra hjältar till barn här som läste och stavade sig igenom orden. Jag kan känna mig igen när jag läser Bibeln ibland. Okej, jag kan läsa orden oftast utan att staka mig. Men Vad betyder det? Vad får jag för mening i det? Vad har det för anslag i mitt liv? Men vi kommer inte riktigt undan dem. Så kan vi säga till exempel att Jesus rättfärdighet räknas nu som vår rättfärdighet. Att Jesus förblir visserligen unik som sonen, men vi blir alla Guds barn. Och vi får nya förutsättningar att leva ett nytt liv genom kraften ifrån anden. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. När anden sänds i Jesu namn så innebär det en kontinuitet och en förlängning av Jesu tjänst. Den här oerhörda kraften som väckte Jesus ur döden och verkar hos oss. Det innebär att det vad anden gör bland oss är rotat vid korset och försoningens möjligheter. Sanningens ande står fast vid sanningen. Han kommer aldrig måla över några mögelfläckar när han renoverar hos oss. Men det nya livets möjligheter, det finns alltid där. Kraften i försoningen. Det är en verklig barmhärtighet som ser sakernas tillstånd och skapar en verklig upprättelse. Att ha anden som lärare, det är annorlunda än akademiska studier som i värsta fall handlar om att plugga in, tentera av och glömma bort. Visst handlar andens lärande också om kunskap, men lika mycket om färdigheten att göra någonting utav den här kunskapen. Och det sinnelag som styr vårt beteende. Gud, vad vill du lära mig i detta? Det är en bön som bör vara på våra läppar, både i framgång och i motgång. Jag tillhör inte de som tror att Gud vill alla tråkigheter som en människa kan råka ut för. Men jag är övertygad om att Gud vill lära oss någonting i varje situation. När Paulus kände av en tagg i köttet, en svårighet som Gud inte lät honom slippa, då fick han de här orden till sig: min nåd är allt du behöver. Och att verkligen få erfara det är större än att slippa aldrig så många taggar. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Hur lätt är det inte att dras in i alla de olika berättelserna som skrivs om våra liv? Vi vill ju vara de dugliga medarbetarna, de duktiga föräldrarna, barnen som gör föräldrar stolta, maken eller makan som är någons fasta punkt i tillvaron, grannarna och fotbollsföräldrarna som ställer upp. Visst finns här en genuin vilja att göra någonting för andra. Men också det här djupt mänskliga fenomenet, att vi har lättare att tycka om oss själva om också andra tycker om oss. Ligger lyckan i att lyckas på jobbet, ifall barnen får högsta betyg, i att vara allt det andra önskar att vi är och belönar oss för? För någon typ av belöning ligger i om vi svarar på alla dessa utmaningar. Vi är inte så dumma så att vi säljer oss själva helt utan ersättning. Men riskerna är stora. Splittrade sinnen, splittrade hjärtan, risk att tappa bort oss själva och den röda tråd som vi tänker borde finnas i våra liv. Frid. Grunden ligger i att en hunger som inte kan stillas på något annat sätt möts av att Jesus tar plats hos oss. Jag tänker att det är en slags inre ordning där var sak har funnit sin rätta plats. den ordning Gud har lagt ner i vårt liv. Frid kan också översättas med fred och talar då om möjligheten att bygga goda, hela, djupa relationer. Denna frid är helt obetalbar. Många gånger kan vi bli frestade att sälja ut den genom att ta en moralisk genväg, felaktiga prioriteringar eller någonting annat. Men om vi gör det så blir vi grundligt lurade. Vi kommer inte kunna överge alla berättelser om oss, och det är inte heller meningen. Utmaningen är att låta alla våra berättelser sammanfattas i berättelsen om oss som lärjungar. Vad innebär det att vara lärjunge och ta hand om en dement förälder? När det är svåra konflikter på jobbet, när man märker att ett syskon dricker för mycket, när barnen är skoltrötta. Går det att ta emot frid när hela havet stormar? Går det att hämta ny kraft när vår kraft sinat? Går det att finna vägledning när allt är förvirrat? Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Det är inte detsamma som att vara evigt lyckosam och framgångsrik. Det händer att saker och ting faktiskt går sönder. Ändå så lever Jesus i oss och vi i honom. Men vi kan få också uppleva hur Gud förser med kraft långt över vad vi äger själva. Hur han kan vända på situationer som vi själva funnit helt omöjliga. Många gånger är det jag har fått vända mig till Gud och säga: jag är helt tom. Ge mig ett ord, ge mig någonting att förkunna. Bröd till de som behöver. Och så har det hänt gång efter annan att någon kommer fram till mig och säger att idag var det till mig. Och jag är tacksam och förundrad över varje gång Gud väljer att använda just mig för detta. Gud kan bruka oss oavsett hur vi känner eller upplever vår just nuvarande situation. Dagens tema, ett ljus i mörkret. Jag vet inte vad du har för möte med mörkret. Det kan handla om skuggor som tränger sig in, oro som äter upp all glädje och det dränerar på kraft. Men det kan också handla om mörker som finns på utsidan, svårigheter som finns för människor i vår närhet. Det kan handla om den utsatthet som präglar vår tid, där många står värnlösa, tvingas fly eller lever under svåra situationer. Det finns ett ljus som mörkret aldrig rår på. Vi vänder oss till Jesus i varje situation. Vi frågar efter hans bud och tar emot kraften att leva efter dem. Och vi märker hur tron växer sig allt fastare i den takt vi får erfara Guds kraft. Känn ingen oro och tappa inte modet.